en podcast från Aftonbladet.
Den värsta torkan på 4 decennier har drabbat länderna på Afrikas horn. Och nu dör en människa av hunger var 48:e sekund. Läget var redan akut före Rysslands invasion av Ukraina, men nu är situationen avsevärt förvärrad. Ryssland har blockerat Ukrainas spannmålsexport och vetepriset har tredubblats. För ett land som Somalia som importerar 40% av allt vete från Ukraina innebär det katastrof. Allra värst drabbas förstås barnen. Experterna varnar för att 300 000 barn kan svälta ihjäl om inget görs. Men tiden håller på att rinna ut. Det handlar om veckor. Så hur agerar omvärlden? Hur använder Putin hungernöden som ett vapen i kriget? Hur kan den extrema torkan kopplas till klimatförändringarna? Och finns det någon räddning i sikte? Det ska vi tala om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Staffan Lindberg, Aftonbladets klimatreporter. Han får börja med att berätta var läget är mest akut.
Det kommer många varningar om att det är särskilt illa på det som kallas Afrikas horn, alltså Somalia, Etiopien, Kenya. Men det som är det speciella med den här katastrofen är också att den är så utbredd, och det kommer samtidigt rapporter som också väldigt allvarliga hela vägen bort från Västafrika, så att man kan säga att det går från Västafrika tvärs över det området som kallas Sahel strax söder om Sahara, och sen fortsätter det, och det fortsätter över mot Jemen, Afghanistan och andra länder också. Så att det här är vad jag tror FN kallar för en seismisk hungerkatastrof som håller på att bryta upp över stora delar av den här, av världen.
Det är ju inte helt ovanligt med sån här ganska extrem torka i en del av de här områdena i alla fall. Men hur ser det ut om man jämför med tidigare år?
Ja, det här är en extrem torka och den är nu inne på sitt andra år. Den är den värsta på väldigt, väldigt länge. Och det man kan se, det som håller på att hända nu, ja, men det är en sorts, också en sorts perfekt storm, om man nu kan använda det uttrycket, av flera olika faktorer som samverkar, som gör den här situationen så allvarlig. Och det är klimatförändringarna som leder till den här typen av torka. Det är matpriserna som är jättehöga och har varit det under en tid. Det är effekter av coronapandemin som finns kvar, som är de här länderna mycket fattigare. Och det är såklart också Rysslands invasion av Ukraina som har skurit av en massa mat som annars ska komma in i den här delen av världen. Så att en rad olika faktorer samverkar på ett väldigt olyckligt sätt och gör den här situationen så allvarlig.
Ja, om vi går in på det du nämnde här sist, alltså Rysslands invasion av Ukraina. Det här stoppet då av just speciellt vete från Ukraina, hur har det påverkat situationen, om du går in lite mer detaljerat på det?
Ja, enormt mycket har det påverkat redan och det kommer att påverka ännu mer framöver. Ukraina är något av hela världens kornbod, och man brukar säga att Ukraina med 40 miljoner människor odlar mat för 400 miljoner människor. Hälften av den mat som FN distribuerar som nödhjälp kommer från Ukraina. Om man går in i ett specifikt land som Somalia som är jättehårt drabbat, så är de helt beroende av sin veteimport för att människor ska kunna inte dö av hunger. De är helt beroende, och därifrån har man fram till nu tagit ungefär över 90% från Ukraina och även Ryssland som också är avskuret. Så att det är otroligt stort avbräck, och just nu så vet ingen riktigt var den här maten ska komma ifrån. För den sitter fast i Ukraina, den når inte fram, och ingen vet var man ska kunna hitta den här maten som ska kunna mätta alla de här många miljoner människorna.
Och det här blir väl också på något sätt en fördel i kriget för Putin och Ryssland, blir det inte det, med tanke på att de har liksom strypt tillförseln på det här sättet?
Exakt. Det Putin har gjort är att väldigt systematiskt blockerat alla Ukrainas hamnar, där då den här vetet och det här spannmålet förvaras. Det handlar om flera miljoner ton som förvaras i silos som man inte kan skeppa ut i världen. Man har minerat farlederna ut genom Svarta havet så att man inte kan få ut den här maten. Och det kan vara så att det första syftet bara var att knäcka Ukrainas ekonomi till varje pris. Men det finns många som hävdar och som menar att det här nu har blivit ett väldigt tydligt vapen. Att hungern i Afrika, alltså en helt annan del av världen, har blivit ett vapen för Putin i kriget. Ett kort att spela ut mot världen, så att säga.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Efter Rysslands invasion av Ukraina har många länder omfördelat och omdirigerat sina biståndspengar. Hur påverkar det svältkatastrofen på Afrikas horn? Vi hör Staffan Lindberg igen.
Ja, men det påverkar människorna där ytterligare. För att precis så är det. Många styr över pengar dit och vi dessutom i ett läge, vilket vi nästan har glömt bort, där världen försöker komma tillbaka efter en pandemi. Det var också styrt över väldigt stora mängder pengar, investeringar i våra egna länder. Och vi kan ju bara titta på Sverige, där man då utöver att styra om bistånd till Ukraina också minska biståndsbudgeten, eller kanske snarare tar av biståndsbudgeten för att använda det till flyktingmottagande hemma, som ju också är ett avbräck för människorna där och för de organisationer som är på plats som ska hjälpa människorna. Så att det här påverkar definitivt, och det gör en redan dålig situation ännu värre.
Jag läste i en text som du skrev häromdagen att på bara 2 år så har antalet kritiskt hungriga i världen ökat från 135 miljoner till 276 miljoner. Det är ju nästan ointagbara siffror. Men du har talat med chefer på både NRC Flyktinghjälpen i Somalia och på Rädda Barnen. Vad säger de om det mycket allvarliga läget som råder nu?
Ja, de säger att det är en förtvivlad desperation. Jag kan säga att det som budskap från dem och även andra hjälparbete som jag också har pratat med i det här området är att världen måste agera nu. Jag tror Rädda Barnen har tagit fram en siffra att redan precis nu så dör det hela tiden en människa var 48 sekunder, en sån här siffra de har tagit fram. Så att där är en katastrof där människor dör redan nu. Och då ska man ser man på demografin, så förstår man att väldigt, väldigt många av dem är väldigt små barn, små barn under 5 år som drabbas värst därför att de har så dålig motståndskraft när de inte får dricka, när de inte får mat. Så de drabbas hårdast, de dör redan nu. Men det är också en situation som kan bli mycket, mycket värre, och det budskapet som var från Flyktinghjälpens representant i Somalia var att hans bedömning är att om inte den här hjälpen kommer fram storskaligt nu inom bara några veckor, så menar han att runt 300 000 barn kan dö. Och där är så bara i ett av de här drabbade länderna, Somalia.
Och hur ser det ut med hjälpen då? Är det så att alla kraftsamlar och gör sitt bästa nu för att liksom få fram nödhjälp, för att evakuera människor eller för att få in mat och vatten? Hur ser det ut?
Hittills har det varit väldigt dåligt. Det har varit alldeles för lite hjälp. Vi får väl se nu vad som händer. Jag menar, det handlar dels om att världen måste vara beredd att betala för det här, men det gäller också att hitta maten. Och där såg vi ju nu att FNs livsmedelsprogramschefen vädjade direkt till Putin. Han sa, om du har något hjärta så måste du släppa ut de här båtarna. Om du har något hjärta för resten av världen. Men hittills så har han ju bara mötts med kalla handen. Så att det är ett väldigt, väldigt kritiskt läge. Får hoppas att de som ändå har möjlighet att fatta beslut hör de här maningarna till hjälp och agera nu innan det är för sent.
Då går vi till det som du också pratade om som en förstås bidragande orsak till att det ser ut som det gör just nu på Afrikas horn, nämligen klimatförändringarna. Hur hänger den här svältkatastrofen ihop med klimatförändringarna?
Man kan aldrig säga att en enskild väderhändelse, hur dramatisk den än är, direkt hänger ihop med klimatförändringarna. Men det vi vet är att den här typen av torker blir allt vanligare med klimatförändringarna. Att det händer oftare, och när det händer så var det längre och det blir än extremare. Så att det vi ser är att den här typen av händelser som tidigare kanske skulle komma var 100 år eller var 1000 år kommer nu var 10:e år, var 5:e år, kanske till och med vartannat år. Så att den här typen av extrema händelser kommer oftare och oftare, och det blir värre och värre, och det är en följd av klimatförändringarna.
Och du som är klimatreporter, när det gäller just den delen som man kan liksom koppla ihop med klimatförändringarna och de här extrema torkperioderna som då återkommer och skapar den här typen av katastrofer, vad gör vi där?
Men jag tror att man måste tänka, när det uppstår en sån här situation, så måste man tänka att vi ska agera på tre nivåer. Den första nivån är att vi måste få in nödhjälp, vi måste rädda liv, vi måste rädda de här små, små barnen som far så illa när de inte får vatten och när de inte får mat. Där måste vi rädda liv, och det handlar om väldigt kortsiktiga insatser. Så visst, på lite längre sikt så handlar det om att borra brunnar, att förbereda de här människorna på olika sätt för ett klimat som är allt torrare, där regnen kommer mycket mer oregelbundet och kanske inte alls. Och det finns vissa saker man ändå kan göra för att göra deras samhällen, deras byar mer motståndskraftiga. Och den tredje nivån som vi måste jobba på också samtidigt, ja, men det är såklart att motverka klimatförändringarna, att så snabbt som möjligt minska utsläppen så att de värsta effekterna i framtiden ändå kan bli något mildare.
Du skriver och rapporterar om det här förstås fortsatt. Vad tror du att det finns för lösningar och hopp i sikte, om du ska liksom plocka fram någonting? Vad ser du att resultatet kommer att bli nu, att vi ändå känner till problemet och omfattningen? Kommer det att ha någon effekt?
Vi får hoppas det. Vi får hoppas att det är en väckarklocka, att vi måste hjälpas åt i världen. Det här handlar ju om att det är miljontals människor som är verkligen de som inte har gjort någonting för att orsaka den här situationen, som inte har bidragit till de här utsläppen i stort sett alls, som har orsakat klimatförändringarna, som nu kommer få betala det allra, allra värsta priset. Och man kan bara hoppas att människor får upp ögonen för den situationen och att vi alla agerar.
Sist här hörde vi Staffan Lindberg, klimatreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. På återhörande, hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.